Kristus, så ønsker jeg dere hjertelig velkommen. Det ble jo det siste bibelkurset før påske, og så fortsetter vi med å ha planlagt to ganger til etter påske. Neste gang etter kveld heter Jesus på vei fra korset, og så det aller siste det blir en av Jesus sine reiser nord i Galilea. Det vi skal følge ham på kartet og i Bibelen, og så se hva som hendte på den turen. Det en måte å disponere stoffet på bibelfortellingene, og som ikke har prøvd det, så vi kan jo se hva vi får ut av det. I dag heter tema Jesus på vei til korset, og jeg tenkte når jeg gikk opp igjennom og skulle opp her i kveld, at det tema som vi nærmer oss i kveld, det er faktisk det aller, aller viktigste i hele verdens historie. Det er ikke noe mindre. Det høydepunktet i verdens historie, vil jeg påstå, det som skjedde på Golgata og når Jesus stod opp etterpå. Jeg vet ikke hva det skulle være med historien som er viktigere enn det. Så tenkte vi litt, hvordan skal vi disponere dette? Og så har jeg kommet frem til en måte å gjøre det på, som jeg har gjort det sånn at jeg har lagt en disposisjon over hva som hendte med Jesus den siste veka. Men det er såpass masse store stoffmengder, hvis dere har tenkt på det, at hvis du leter etter hva Bibelen forteller om den aller siste veka som Jesus levde på jord før korset, så er det en ganske stor stoffmengde. Så jeg ikke snakker om at han vet på en kveld. Men det som jeg tenkte da, det var at jeg lager likevel en disposisjon over det stoffet, og så har jeg med meg en papperutgave av det, sånn at hvis det er noen som er interesserte, for eksempel å følge Jesus dag for dag frem mot påske, så har jeg en sånn disposisjon der en kan se hva som hendte med Jesus på mandag, og så kan en lese det som hendte på mandag. Så kan en se hva Jesus gjorde på tirsdag, og så kan en lese om det på tirsdag. Bare lagt den muligheten. Men jeg følger da disposisjonen som står i studiebibelen, og det årstallet og sånt, det er det ingen som kan garantere for er helt korrekt, men studiebibelen mener at det vi nå skal snakke om kan ha hent i år 30 etter Kristus. Dere vet at det er sånne dateringer, det er noe usikkert med, men jeg bruker den av den som står i studiebibelen. Så får vi ta det for det det er. Her ser dere, jeg har listet opp hva som hendte på lørdag 1. april. Jesus ble salvet av Maria i Simon den spedalskes hus. Det er tre av evangelisterne som har fortalt om det. Jeg går ikke inn på det nå. Dere vil se når jeg hopper inn i, så at det her blir bare helt sånn overfladest til begynner med. Så kommer søndag, 2. april, med inntog i Jerusalem, og Jesus lei inn på en eselfole, og folk hyller han med palmegreiner og helt klene på veien, og alt dette her ropte hos Janna, den siden til han som kommer i hevens navn. Det var søndagen der. På mandag, 3. april, så har vi den beretningen av Jesus forbannet fikentreet i Matteus 21, og at han renset tempelet for andre gang. Det gjorde han tidlig i sin karriere, for å si det sånn, da mange gang begynte, og så gjør han det nå på slutten av sin virksomhet på jorda. Og dette fikentreet, det er sannsynligvis et bilde på Israel. Tirsdagen etterpå, 4. april, så merket det sitt barn at dette fikentre som Jesus forbannet på mandagen, det var visnet. Så ser man at det tirsdagen så skjer det veldig mye. Bibelen forteller mange ting som skjedde på tirsdagen. Og jeg stopper ikke med noen av det, for det blir ikke tilfelle. Jeg måtte ta et veldig sterk utvalg. Men som sagt, dette her, som vi har på transparanget, det har vi god på papir, sånn at hvis det er noe som bryr seg om å ha det, så går han og kopierer det og har det med seg. som hever dette med enkens mynt. Jeg husker at Jesus stod og kikket på det som gav gaver i tempelkister. Grekere som kom på besøk og hadde lyst til å se Jesus, kunne berømte Jesus sin eskatologiske tale, eskatologiske tale. Det var blant annet en vare mot alt uekta som skal komme. Lignes om de tolv jomfruer og sånn. Talent om dommen. Alt dette er knyttet til den tirsdagen. Så begynner påskedrama å nærme seg, fordi at det er sent om tirsdagen, eller tidlig, ganske tidlig på morgen, onsdag, da er det Judas har besluttet å forråde Jesus. Ellers er det ingenting, for det som studer i Bibelen, knyttet til denne onsdagen. Så det er onsdag i påskeveken som det er minst stoff om ser ut for. Men så begynner opptakten mot korset forfylt, hvis man kan si det sånn, torsdag 6. april. Det er ikke torsdag. Og bare den dagen så er det så mye stoff i Bibelen at du kunne hatt mange timer om bare det. Tenk på bare Johannes det handler om torsdagen. Kapittel 13, 14, 15, 16 og 17. Alle de kapitlene, de handler om noe som skjedde på torsdagen. Og så i tillegg så har du det som de andre evangelisterne forteller, så da skjønner du at det er masse stoff. Det går jeg heller ikke inn på. Jeg har valgt å bare ha det med sånn i oversikten, men her det var første forberedelsene til dette, og Jesus sendte disipler inn i byen og på Sidens fjell og skulle gjøre i stand påskemåltid. Og så har vi jo den som vi kan merke oss. Det var ikke rett av tider å kjegles på, synes dere. Rett før Jesus går på korset og sunner verdens synd, så klarte disiplene å trette om litt forskjellig. Men jeg tror ikke det er tilfeldig at det står. Det er Guds ord, og jeg tror det står der, fordi at vi skal være klar over kontrasten mellom han som er ren tvers igjennom, og vi som er beheftet med masse som ikke er så bra. Jesus vasker disiplene sine føtter. Med bordet så utpekte Jesus Judas som forræderen, og så innstiftet han nattverden. Påskemåltidet, som jødene hadde feiret i århundre helt ifra Moses førte folk ut av Egypt. Nå viser Jesus hva det måltidet i alle århundre har pekt fram imot. At det lammet som ble slaktet, det var han. Og så det også er en veldig historisk kveld på grunn av akkurat den innstiftelse av nattverden. Og Jesus forteller at brød og vin i det måltidet, lammet, det hadde noe med han å gjøre. Det var han selv som var påskelammet. Vårt påskelammet er jo slaktet seg i pølse på vinterbrevet. Og brød og vin pekte på hans legen og blod som han gav for oss. Så han retter med Jesus som er forutsett i Peters fornektelse. Den lange avskjedstalen i Johannes evangeliet. Getsemanehagen. Og så skal vi gå inn litt mer i dybden når vi kommer så langt som dette. For jeg vet ikke om dere er klar over hva Jesus gikk gjennom før han kom til korset. Dette vet jo Jesus på vei til korset. Og det har Jesus forsovet for hele tiden siden han fødde. Det er derfor han kom, for å gi livet sitt. Men nå er korset veldig nær. Og den natta, etter at han ble tatt i hagen, disiplene rømte, så ble han først ført til et forhør i kjøpostadressen Annas. Og der som jeg nå har grønne biler, der hopper vi inn og stanser litt mer og ser hva som skjedde med Jesus der. Da er det altså først Johannes 18. Det er bare Johannes som beretter om det forhører ikke i kjøpastepresten Annas. Skal vi lese Johannes 18 og starte i vers Jesus i Getsemanehagen, och så står det: och de förte han till Annas, för han var svigerfar till Kaifas, som var ypperste präst det år. Men det var Kaifas som hade gett jöden det råd att det var gagnig att ett människa döde för folket. Men Simon Peter och en annan disciple följde Jesus, och denna disciple var känd med ypperste prästen och gick in med Jesus i ypperste prästens gård. Men Peter stod utanför vid dörren. Den andra disciplen, han som var känd med ypperste prästen, gick där ut och talade till dörrvaktdusken och fick Peter in. Och så hoppar han till vers 19. Ypperste prästen spurte då Jesus om hans discipler och om hans lära. Jesus svarte han: jag har talat fritt ut för alla och en värld. Jag har alltid lärt i synagoga och i templet, där hvor alla jöder kommer samman, och i länder har jag inte talat. Varför spör du mig? Spör dem som har hört mig om vad jag har talat till dem. Se, de vet vad jag har sagt. Men då han sa detta gav en av tjänarna som stod där Jesus ett slag i ansiktet och sa: svarar du ypperste prästen slik? Jesus svarte han: har jag talat illa, då bevis att det är ont. Men har jag talat rätt, varför slår du mig då? Annars sände han då bundet till ypperste prästen Kaifas. Det var den första upplevelsen som Jesus hade efter han blev tatt i Getsemanehagen. Han lägger märke till att Jesus, han svarar väldigt sindigt och väldigt sakligt och roligt. Och säger något som irriterade dem, för de innerligt väl kämpa att Jesus snackade sant. Ikke sant, når en person sier at ikke spør meg hva jeg har sagt, spør deg som har hørt meg. Så det er jo veldig ærlig svar. Da går han for å vete det. Men så får Jesus et slag i ansiktet, og noen synes at Jesus er frekk imot ypperste presten, så han svarer på denne måten. Og Jesus han sier da: hvis jeg har talt ille, da beviser at det er vondt. Men har jeg talt rett, hvorfor slår du meg da? Her går det an å fordjupe seg i våre egne tanker. Det skal vi kjøre. Vi har ikke så mye forskning, men jeg vil bare tippe på at han som slo Jesus i ansiktet den kvelden, det er Lotto, ikke Anders. Jeg vil tippe på at etter at Jesus hadde stått opp, og han kanskje begynte å ane uro at dette var beskudsen, så kan jeg tenke meg at han fikk litt å dras med å tenke på litt. Kan bara tänka mig det. Jesus har aldrig sagt till disciplinerna för att kom så långt på väg till Jerusalem sista gången att människosändaren ska overge sin människosändare. Han ska lia vondt och hävbinda det. Det är inte särskilt behagligt att bli slått i ansiktet. Men detta var bara begynnelsen. Så stod det här med stoppet med läsa att Annas sände han då bundet till ypperste prästen Kaifas. Jag tror Annas ganska fort förstod att det var väl något sätt att han gjorde Jesus för. Han ville inte ha något med detta för att överleva. Och sände han ifrån sig. Det var det enklaste, så slapp han med problemen. Så kommer det andra förhören. Ska vi läsa om det kunde vi läsa både i Matteus och i Markus och i Lukas. Man väljer med Matteus, så då går vi till Matteus 26. Vi är framdeles på natten, förhållsvis kort tid att han blev tatt i Getsemanehagen. Matteus 26. Kan ju undras på kaffe och fortälla till Matteus om det som skedde till Annas. Kanske gick det så kvickt att det var liksom inte att det allvarligt eller väck. Jag visste nog om det. Men det ser ut som att det här ser ut som att vi för han direkt till Kaifas. Men han har sig för att Johannes var inne och annars för att han kom med efter. Matteus 26, vers 57. Men de som hade grepet Jesus förde han till uppåsteprästen Kaifas. Där var de skriftlärde och de äldste samlet. Peter följde han långt bak efter och gick till uppåsteprästens gård och gick in och satte sig hos tjänarna för att se vad änden ville bli. Men uppåsteprästen och hela rådet sökte falskt vittnesbörd mot Jesus för att de kunde dräpa han. Men de fann inte några, enda många falska vittnen kom fram. Men till sist kom två fram och sa: denne man har sagt, jag kan bryta ner Guds tempel och bygga det upp igen på 3 dagar. Då stod uppåsteprästen upp och sa till han: svarar du inte på det som dessa vittnar mot dig? Men Jesus tydde, och uppåsteprästen tog till ord och sa till honom: jag tar dig i ed vid den levande Gud att du säger oss om du är Messias, Guds son. Jesus sa till honom: du har sagt det. Då säger jag dig, från nu av ska dere se människosonen sitta vid kraftens högra hand och kom i himmelens skyar. Då sände de uppåsteprästen sina knä och sa: han har spottat Gud, vad skall vi med mer vittnar? Se, nu har de hört Guds bespottelse. Vad tycker dere? De svarte: han är skyldig till döden. Då spottet de ham i ansiktet och slog han med knyttet näve. Andra slog han med stocken och sa: spå oss, Messias, vem var det som slog dig? Det var andra förhöret. Herre, ser man att vi hade icke till hänsikt. Vi hade icke till hänsikt att ha någon ärlig rättssak. Det var om att göra och finna vittnesbörd mot Jesus, och om de var falska eller ingenting. Då stod ju det här. Men upprörste prästen och hela rådet sökte falskt vittnesbörd mot Jesus för att de kunde dräpa. Och så kan man säga: varför gjorde ni det? Fy för något folk, kunde man göra tänkt. Men detta skedde efter Gud faders förutviten, säger Peter i pinsetal. I ögonen slår han igen efter Gud faders förutviten, för det var det för han var kommit. Så därför må vi inte bara se på det yttre som sker. Men Jesus, han sa ju att det är ett sådant problem för mig och be min far och sända på legioner änglar för det stället och bli befridd med sin ängel. Jag ska vara klar att Jesus ger detta alldeles frivilligt. Han kommer säga ett ord som är död här i bonsen, men den makten benyttar sig inte av. Och de som prövde att få Jesus väck ifrån vägen till korsen, de tog den starka ord emot. Det huskar jag att jag nämnde en gång att Peter välmenande sa till Jesus att: herre, detta må ingen under leva för hos dig. Detta må inte hända med dig att du ska lia så massa. Det är klart att det är bättre att tänka på. Så huskar du svaret till Jesus. Han sa: vik bak med Satan. Den blir skatt. Men det var för det att det här var en stämme. Peter var inte klar över det, men det var en stämme som prövde att få Jesus väck ifrån korsvägen. Det som han kom för. Och det såg Jesus som ett satans angrepp. Och sa det. Det höjdes väldigt brutalt ut. Men jag är säker att Peter fick en förklaring. Det står inte i Bibeln, det kan jag inte säga sitt, att Jesus förklarade detta för han kan få en bok till samma starka ord. Men det tippar på att Jesus, när han hade Peter för sig själv, kanske har förklarat så att Peter förstod det. Okej, okay. Och under detta andra förhöret så ser man att det höje råd, det är också enstämmiga. När uppåsteprästen spör kanske en stocken skrev med han, så säger vi: han är skyldig till döden. Och så misshandlar vi han vidare. Vi slår spötta på han i ansiktet slår han med knäppa näve och med stockar. Samma dotter som läser något Peter sen från äktelsen, det har man heller inte tid att gå in på, det som släpper kännord i som här historien det är. Om vi bara nämner upp i den rättefölgen där det hände, och så hoppar vi in där så kan släppa något om Peter. Och strax om morgonen hållt upposte prästen samråd med de älskade skriftlärde, hela rådet, och de band Jesus och förde han bort och övergav han till Pilatus. Och Pilatus spurte han: är du jödernas konge? Han svarte han och sa: du ser det. Och upposte prästen förde många klagomål emot han. Då spurte Pilatus han atter: svarar du icke ett ord? Se vår svära klagomål i förra mot dig. Men Jesus svarte inte mer, så Pilatus undrade sig. Och det ord som är, hej, välkommen. Det som hände med Jesus där till Pilatus, det är nog en uppfyllelse av det som var profeterat om Jesus. Vi vet att profetierna det var väldigt detaljerade. Många messias profetier, och den profetien som jag tror blev uppfyllt när Jesus inte svarte på dessa anklagande här, det tror jag vi kan finna i profeten Messias. Jag vill inte påstå det helt 100% att det är akkurat det, men jag kan misstänka att det gott kan vara det. Men dock känner Messias 53 där det är skildra Jesus sina lidelser. Och hvis man läser det ifrån vers 4 för exempel, så kan man se om vi finner något där som kan knytta till det att Jesus inte sa något när han var på förhöret i Pilatus. Sannolikt, våra sykdomar har han tagit på sig och våra pinar har han borrat, men vi aktet han för plaget, slått av Gud och gjort eländig. Men han har sovet för våra överträdelser, knust för våra misgärningar. Straffen låg på han för att vi skulle ha fred, och vid hans så har vi fått legedom. Vi får alla vill som får, vi väntar oss världen sin väg, men Herren låt våras alldeles misgärningar ramma han. Han blev misshandlet ända han var eländig, och han upplåt icke sin mun. Lika ett land som föras bort för att slaktes. Och Jesus var i Pilatus, så var det inte så väldigt länge till korsen. Han var på väg till korsen, och han upplåt icke sin mun. Lika ett land som föras bort för att slaktes, och lika ett får som tiger, var det klippade. Han upplåt icke sin mun. det var sagt 750 år før det hendte. Det er veldig med Bibelen, altså. Det er sånn at du kan fryse mindre. Det tro er så pålitelig og så nøyaktig, og det som Gud har sagt, det skjer. Ikke alltid vi forstår det like godt og like rett, men det som Gud har sagt, og Jesus sa det selv, at skriften kan ikke gjøre oss ugyldig. Det er noe mulighet for det Gud som står bak sitt ord. Men det var en liten parentes i Gamle Testamentet. Nå skal vi gå til Johannes evangeliet, kapittel 18, og så skal vi stoppe litt mer med det som hentes opp i Gratis. At det var tidlig på morgenen, og de gikk ikke selv inn i borgen for at de ikke skulle bli urene, men kunne ut til påske, det vil si jødene som førte Jesus. Pilatus, vers 29, Pilatus gikk da ut til dem og sa, hva klagemål fører dere mot en mann? De svarte, var dette ikke en ugjerningsmann, da hadde vi ikke overgitt ham til deg. Pilatus sa da til dem, ta dere og dømme ham etter deres lov. Jødene sa da til ham, vi har ikke rett til å avlive noen. For at det Jesu ord skulle oppfylles, som han sa for å gi til kjenne hva slags død han skulle dø. Pilatus gikk da inn i borgen igjen og kalte Jesus for seg og sa til ham, er du jødenes konge? Jesus svarte, sier du dette om deg selv, eller har andre sagt deg det om meg? Pilatus svarte, er jeg jøde? Ditt folk og øpperste presten har overgitt deg til meg. Hva er det du har gjort? Jesus svarte, mitt rike er ikke av denne verden. Var mitt rike av denne verden, da hadde mine tjenere stritt for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men nå er mitt rike ikke av denne verden. Jesus Pilatus sa til ham, så er du da konge. Jesus svarte, du sier det, jeg er konge. Jeg er dertil født, og dertil kommer til verden, at jeg skal vidne for sannheten. Hver den som er av sannheten, hører min røst. Pilatus sier til ham, hva er det sannhet? Og da hadde sagt dette, jeg kan igjen ut til jødene og sa til dem, jeg finner ingen skyld hos ham. Men dere har jo den skikk, at jeg skal gi dere en fri i påsken. Vil dere da at jeg skal gi dere jødenes konge fri? De ropte at alle sammen og sa, ikke ham, men Barabbas. Men Barabbas var en røver. Da tok Pilatus Jesus og lot ham hudstryke. Og stridsmennene flettet en krone av torner og satte den på hans hode, og de kastet en purpurkappe om ham og gikk frem for ham og sa, vær hilset, du jødenes konge. Og de slo ham i ansiktet. Pilatus gikk atter ut og sa til dem, se, jeg fører ham ut til dere, for at dere skal vite at jeg ikke finner noen skyld hos ham. Jesus kom da ut og bar tornekronen på purpurkappen, og han sa til dem, se, det menneske. Det har jeg lyst til å stoppe bittelitt. Oversettelsen ifra grunnteksten kunne muligens være litt mer presise den. Saken er den at på grunnteksten så står det ikke noe det. Det står bare i du, antropos, se menneske. Og jeg tror at det kan ligge noe djupere i det enn akkurat det som kanskje Pilatus sa, men kan ikke helt forstå rekkevidden av selv. Det som nå står framfor Pilatus, det er et menneske som er sunt slein. Och det kan man bruka uttrycka när man är sånt slägen. Jag vill inte ge mig allt dessa skildrar kan Jesus säga igenom. Det är väldigt starka kost som vi hoppar förbi. Men Jesus är sonslägen. Han är som ett människa nedvärdiga till de grader. Han blir slått i ansiktet. Han blir hånt och spottat. Han står med purpurkappen som jag hever runt om där på garp. Jag ser att det kommer liksom. Men det som står där, det är jag och du. Eller sagt på en annan måte, det var det jag och du hade förtjänt på grund av våra synder. Det är människa i den ställning som det förtjänar överför Gud och hans helige lov. För den som står där, det är en som är min stedfortredare och din stedfortredare och som tog detta frivilligt för att jag och du skulle slippa och bli utsatta för Guds vrede. Och därför så heter det får då sönden frigjort dere, då blir dere verkligen fri. Och man blir fri ifrån dommen och fri ifrån döden. Gud kräver inte betalning två gånger för samma gäller. Jesus har betalt mina synder. Och det har han gjort så fullkomment att Gud ser inte spår efter det. Det är den härliga friheten i evangeliet att det är och du som är sånt som är får lov till att vara ren och rättfärdig, himmelvärdig på grund av detta människa som står i purpurkappen med tårande krona blödande framför Pilatus. Det ger intryck på oss tror jag allesammen på mig och på docken när man stoppar och i tanken ser Jesus i denna situation och tänker att detta har du gjort för mig. Då når upperste prästen och tjänarna fick se han upp till det. Korsfäst, korsfäst. Det är någon som kan ha sagt det så. Det kan tänkas att Pilatus godtog att Jesus blev så misshandlad att han kanske tänkte att det nå syns gödande synd på han nådde nog. Tänkte kanske Pilatus, det är bara som sex säger för att stå till Bibeln, så det kan vara fel. Men Pilatus han var ju snartlig klar med att Jesus var skyldig. Det gav han ju uttryck för. Han säger jag finner ingen skyld i sjön. Men Pilatus han blev pressad. Väldigt pressad av ödarna fördi att Jesus han var i deras ögon upprörd ord mot romarna. Och de hade nog planerna klart. Men sitte Pilatus gjorde som de sa. De kunde inte döma han fördi att det inte jödiskt lov eller som systemet var på den tiden. Så hade inte jödarna lov att döma något till döden. Då måtte de till den romerska ämbetsmannen. Det var han som hade den myndigheten i landet då. Landet var ju ockuperat av romarna. Och så pressade Pilatus till detta. Så ropte de korsfäst, korsfäst. Pilatus säger till dem ta det av han och korsfäst han för jag finner ingen skyld hos han. Jödene svarte han vi har en lov och efter den är han skyldig till att dö för det har gjort sig själv till Guds sönd. Och då när Pilatus hörte detta blev han ännu mer rädd. Och han gick attor in i borgen och sa till Jesus, var är du fra? Men Jesus gav han inte ett svar. Han tiger framdeles. Som ett lamm som föres bort för att slakta stod mig i profeten. Pilatus säger till honom, vill du inte tala med mig? Vet du inte att jag har makten i det fri och har makten och korsfäst dig? Jesus svarte, du hade ingen makt över mig visst inte var gitt dig ovenfra. Därför har han som övergav mig till dig större synd. kejsarens vän. Världen som gör sig själv till konge sätter sig upp emot kejsaren. Och det tog till Pilatus chansen på att Roma skulle förhäva kejsaren i Roma, att det är en ämbetsman, en landshövding, som tillåter folk att sätta sig upp emot kejsaren. Det var deras framställning av det. När Pilatus hörde dessa ord förde han Jesus ut och satte sig på domarsätet på det sted som kallas stenlagt på hebraisk Gabbata. Men det var beredelsesdagen i påsken omkring den sjätte timme. Det är 12:00 om dagen. Och han säger till judarna: se, här är deras konge. De ropade: bort, bort med han, korsfäst han. Pilatus säger till dem: ska vi korsfästa deras konge? Uppåsteprästen svarte: vi har ingen annan konge än kejsaren. Då övergav han hand till dem till att korsfästas. Det var för något som var på tur i Israel. Har du gått? Har du gått på Via Dolorosa då? De andra stationerna? Ja. Visst du kommer ner till Getsemanehagen och går upp backen mot muren som är runt gamla Jerusalem, gamla byn, så kan du gå in en port på östsidan som heter Löveporten eller Stefanesporten. Och när du kommer in den och går ett stycke in där, så begynner det som vi kallar för Via Dolorosa, det som kan ha bo den vägen som Jesus gick med korset. Det är ju omdiskuterat, så det viktigaste är för oss att kalla gruta Jesus kök. Men det är den vi har markat ut och som vi ska få lära att diskutera det där. Men på den rutan är det forskjelliga stationer som är markade på husväggen och sånt med romertall, och någon plats där vi har hockt in några bilder i väggen som ska illustrera vad som hände med Jesus den turen. Och han kom med den tvärbjälken, det korset som han måtte bära själv, upp mot rätta stedet. Via Dolorosa, det betyder alltså lidelsens väg. Jag har gått det 2-3 gånger. Och det är ju lite sån startfullsmässigt att gå dem själv. Jag är inte helt säker på om det var akkurat det som Jesus gick denna gången. Så tog det Jesus med sig och han bar sitt kors. Och då var det alltså inte hela korsen, men det som dessa dödsdömda fångarna måtte bära, det var den tvärbjälken. Och resten av korset, det stod klar, enten ett gammalt tre eller vad det har varit, eller en stock som är rest upp till detta. Och han bar sitt kors och gick ut till det sted som kallas Hodeskallestedet på hebraisk Golgata. Och där korsfäste till han och sammen med han två andra, en på hver sida och Jesus mitt emellan. Men Pilatus hade också skrevet ett inskrift och den satte han på korset. Där var skrevet: Jesus från Nazaret, judernas konge. Denna inskrift läste de många av judarna, för det sted hvor Jesus blev korsfästet var nær ved byen, och den var skrevet på hebraisk, latin och gresk. Judernes upposta präster sa då till Pilatus: skriv ikke judernes konge, men att han sa: jeg er judernes konge. Pilatus svarte: det skrev jeg. Nå har han ikke hørt nok upposta prästerne og hører ikke på det. Da tog stridsmennene, da når stridsmennene hadde korsfestet Jesus, tog de hans klær og delte dem i fire deler, en fra hver stridsmann. Like så tog de kjortlen, men kjortlen var usudd, ved de fra øverst og helt igjennom. De sa da til hverandre: la oss ikke rive den i stykker, men kaste lodd om hvem som skal ha dem. For at skriften skulle oppfylles som sier: de delte mine knær mellom seg, Jesus så opp sin mor, og ved siden av henne den disippel han elsket, sa han til sin mor, kvinne, se, det er din sønn. Og deretter sa han til disippelen, se, det er din mor. Og fra den stund tok disippelen henne igjen til seg. Maria ble altså forsørget av Johannes, etter at Jesus ble korsfestet. Og deretter, da Jesus visste at nå var alt fullbrakt, og for at skriften skulle oppfylles, sier han, jeg tørster. Det står ingen henvisning. Vet ikke om noen av dere som har noen henvisninger? Salme 22, 16. Ja, kunne du slått det opp til oss og så lese det for oss? Så kan jeg ha en sånn en blyant henvisning som kan skrive selv på siden av det. Så kan jeg ta det etterpå. Salmen 69 21 Spott har brutt mitt hjerte, så jeg syk, og jeg ventet på medlykk, men det var ingen, på trøstere, men jeg fant ikke noen. De ga meg galle å ete, og for min tørst ga de meg eddik å drikke. Det var salmen 69 21 og 22. Ser dere det opp? Det hadde altså stående i nesten 1000 år før det hendte, så hadde det stått i skriften at de ga med eddik og drikke. Og det er derfor dette står at Jesus, for at skriften skulle oppfylles, så sier han, jeg tørster. Det sto et kar fullt av eddik. De satte da en svamp full av eddik på Isaks stilk og holdt den opp i hans munn. Da Jesus hadde fått eddikken, sa han, det er fullbrakt. Og han bøyde sitt hode og oppgav sin ånd. Jeg, hvis dere ikke har gjort det fra før, så vil jeg foreslå for dere at dere setter et strek eller ramme rundt ordet, det er fullbrakt. Jeg personlig mener at det her har verdenshistoriens viktigste eddik. Hva var det som var fullbrakt? Jo, her er det en som er et rent offerlam, uten lyte, som gir sitt liv for våre synder. Han er en soning for våre synder, sier Johannes, dog ikke bare for våre, men også for hele verdens. Paulus sier i Korinterbrevet, han døde for alle. Her er betalingen, og dere vet hva som ellers skjedde, for eksempel i tempelet, akkurat i samme øyeblikk som Jesus satt opp til disse ordene, det er fullbrakt, så forteller de andre evangelisterne om at det forhenget i tempelet revner ifra øverste nederste. Vi nevnte det på et møte her, i fellesmøteserien. Gud demonstrerer at det nå er det åpen avgang til himmelen for alle som vil. Og derfor så kan vi si det sånn. I lys av dette ordet til Jesus, det er fullbrakt, vi kan si det sånn. Det er ingen som går fortapt på grunn av sine synder. For de er betalt. Men de går fortapt fordi de ikke vil ta imot forløsningen som de kan få gratis. Tenk det. Det gjelder evigheten, og så er menneskene altså så til de grader forblinda og forstokka og forsteina av den bonde, at de sier nei til det som kan berge dem for evigheten, selv om de får det for ingenting. Da forstår man at det synder faller djupt, til menneskene langt, langt, langt på avhengen. Vi får alle vil som får, leser profeten Messias. Jamen flere menneskene vil som ikke och säger ja till detta som Jesus gjorde på korset. Nej, det tror jag inte på och så vidare och så vidare. Saken är att det är en annan förklaring på det. Varför människorna ger det som de ger. Nu ska vi se, nu ska vi sluta en blick. Bibelns en förklaring på att människorna inte kommer till lyset, alltså till Jesus. Johannes 3:19, och detta är domen, att lyset är kommit till världen och människorna älskat mörker framför lyset, för deras gärningar var onda. För världen som gör ont, han hatar lyset och kommer inte till lyset, för att hans gärningar inte ska bli räfset. Men den som gör sannheten, han kommer till lyset, för att hans gärningar må bli åpenbara, för de har gjort till Gud. Människorna är i mörker, de är i Satans grepp, och det är bara evangeliet om Jesus som kan lösa människorna från detta. Det som dessa bilderna pekar på, och så har vi lyst att det sista, det aller, det to sista ordet på denna kvällen ska vara det som skrev med så stora bokstäver som kunde. Det vi har läst om nu, dessa fem förhörer som Jesus checkar igenom: slag, spott, tornekrona, utstrykning, korsfästelse, allt i samen, det gjorde han för dig och för dig, och hvorfor det? För kärlekheten var så stark. Anar du ditt av att när man säger att Jesus älskar dig, så är det inte bara ord. Det är uförklarligt. Det kan inte skilja. Det var cirka 10 gånger när man stoppade det.